Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan.
Vi har tillbaka i studion Karin En. Välkommen Karin.
Tack så mycket.
Karin, du är ju både gynekolog, obstetriker och poddare.
Ja.
Din podd heter Babys podcast.
Ja. Mm.
Och vi är så himla glada att du har kommit tillbaka hit.
Och det är härligt att vara här.
Kul. Idag så har vi en frågelåda på obstetriktema.
Mm.
Och vi har fått in jättemånga spännande frågor från våra lyssnare. Så de tänkte vi ta oss an nu.
Toppen.
Mm. Mm. Det är ju frågor både som vi undrar och som våra lyssnare undrar. Och det här, ja, jag ser verkligen fram emot den här frågelådan. Det är ett väldigt kul ämne att prata om.
Mm. Mm. Verkligen.
Jag tänker att vi bara dyker rakt in. Eller?
Det gör vi. Det gör vi.
Vi hade några frågor om hur det är att vara förlossningsläkare. Och det har vi pratat om i ett tidigare avsnitt.
Ja.
Mm. Så att är man nyfiken på det får man backa tillbaka på den avsnitten.
Mm.
Vad ska vi börja med, Ida?
Alltså, vi har ju liksom berört vilka urakuta situationer som kan uppstå under en förlossning och hur man hanterar dessa. Fast jag känner att vi skulle kunna prata ännu mer om det.
Mm.
Eller vad tror du, Karin?
Ja, det kan vi absolut göra.
Ja. Det vi pratade om i avsnittet där du berättar om hur det är att arbeta som obstetriker, då pratade vi om sugklockor.
Ja.
Vill du säga någonting mer om sugklockor? Eller ska vi ta något annat?
Någonting mer om sugklockor. Jag kan säga så här, sugklockor är jättebra. Vi kan ofta lägga en utgångsklocka. Alltså det är en väldigt lätt klocka. Så det är inte bara att det är problem med klockor.
Mm.
Och när mamman är väldigt trött och behöver hjälp. Och ibland om ett barn mår dåligt i slutet av förlossningen och nästan är framme. Liksom nästan har fötts fram. Då kan man behöva hjälp med en liten dragning. Så sugklockan är jättebra.
Mm.
Det kan jag säga om den. Mm. Men angående akuta situationer ska jag säga att de som är akuta situationer som genererar urakuta snitt, det är ju avlossning.
Mm. Alltså placentavlossning.
Ja, placentavlossning som ju är ovanligt men som förekommer. Och också, hur ska man säga, bradykardi, om barnets hjärtljud går ner och vi inte kan på något vis med läkemedel eller lägesändringar reversera det.
Mm.
Så då blir det ju också akut snitt med sövning. Sen gör vi ju, det är ju de urakuta snitten, sen finns det ju andra liksom, vad ska man säga, semiakuta snitt.
Mm. Mm. Och vad kan det vara?
Det kan vara till exempel om man har tagit ett laktatprov från barnets huvud som är förhöjt. Och så vid två tillfällen och man tycker inte heller att man kan göra någonting. Man kanske börjar med att stänga av värkstimulerande dropp. Man ger Bricanyl och man inte tycker att man får förbättrade hjärtljud. Då gör man ett snitt. Och sen också om man...
Bara, hur fungerar det här med Bricanyl?
Ja, det gör ju att man gör så att livmodern inte kan dra sig samman mera. Man slår ut verkarna. Men om man har till exempel en omföderska som kommer in och kanske i slutet av liksom precis... hon öppnar sig kanske väldigt snabbt. Och då, det kan barnet reagera på och så ger man Bricanyl. Det är inte alls säkert att man... slår ut verkarna då, utan de går igenom det och då är det kanske bättre att man försöker förlösa lite snabbare.
Mm. Mm. Att istället för att göra det lättare för barnet så gör man så att den här perioden det är tufft, det är snabb.
Yes.
Mm. 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 Om det skulle uppstå en situation där och det är dags att trycka på knappen för urakutsnitt. Mm. Kan du berätta, vad är det som leder fram till det och vad händer i dig när den där knappen trycks på?
Alltså det är ju de situationerna. Till exempel om man går in på ett rum och så är det... barnmorskan är ju alltid där först. Och hon hämtar ofta det som på vår förlossning en sektionsledare. Så kanske det blir det som är att barnets hjärtljud går ner. Och så kommer man in och så frågar man, har ni lägesändrat? Ja, vi har haft henne på höger sida, vänster sida. Nu står hon fyrfota och man har fortsatta dåliga hjärtljud. Och man ger Bricanyl. Fortfarande ingen bra effekt. Då är det sånt läge när man trycker på knappen.
Mm.
Och då är det ett larm som går till narkos, till barnläkare. Och vi vet ju redan om. Och vår operationssal, den ligger på förlossningen.
Mm.
Så det är ju bara 10 steg och så har man mamman inne.
Mm.
Och jag tycker att man kan prata mycket illa om svensk sjukvård. Och man kan, förlossningsvården, det finns väldigt mycket att önska för ytterligare. Men det här är en sån situation som är extremt välfungerande.
Mm.
Och där, det går ju liksom i princip alltid bra.
Mm. Hur snabbt går det när man trycker på knappen för urakutsnitt till att barnet är ute?
Det ska vara ute under 10 minuter. Så är det.
Mm. Och vad säger, är det barnmorskan som håller kontakten med kvinnan i det läget? Eller går du fram och pratar?
Nej, jag pratar också med kvinnan. Mm. För att här är ju sån, vi vet ju att här är en situation där vi skadar kvinnor.
Okej.
Okay. Vi liksom, du kommer in, du kanske tror att du ska ligga i ett badkar och ha en vattenfödsel och sen så avslutas det med ett urakut kejsarsnitt.
Mm.
Då det blir en diskrepans mellan vad man hade tänkt sig och hur det faktiskt blir. Och det är ju också så att mamman tror ju att barnet ska dö.
Mm.
Pappan kanske tror att både mamman och barnet ska dö. Så man har ju väldigt rädda personer i rummet.
Mm.
Och så jag brukar säga nu kommer vi trycka på en knapp här och det kommer komma mycket folk och det kommer gå väldigt snabbt. Och sen så finns det oftast någon undersköterska eller så som kan ta hand om pappan. För de får inte vara med inne på salen om det är en sövning.
Mm.
Och, men man är så lugnande som man kan. Men sen måste man ju bara agera.
Mm.
Så. Mm.
Varför får inte pappan vara med på salen om det blir sövning?
Ja, det får ni nog ta hit en narkosläkare och fråga varför det är så. Men det är för akut situation. Det finns ingen som kan ta hand om honom.
Just det.
Och det är inte... Jag tror faktiskt inte att det är bra.
Nej.
Mm.
Jag tror man blir ännu räddare om man ser sin partner sövas akut.
Det kan vara jobbigt att se som ens partner blir intuberad.
Ja. Det tror jag är för mycket.
Mm.
För de flesta. Då svimmar pappan och så blir det en patient till.
Mm. Ja, precis.
Mm.
Ja.
Därför.
Mm. Okej, ja, det är spännande det här alltså.
Men egentligen då, placentavlossning och att man märker att barnet är påverkat.
Ja, och så ruptur också, uterusruptur.
Just
misstanke om uterusruptur.
Mm.
Mm. Och vad får er att misstänka uterusruptur?
Ja, det är om mamman... Alla som är tidigare snittade, där är ju liksom... Vad ska man säga?
Risk.
Där är ju vår riskgrupp för rupturer. Eller kanske om man opererat bort myom. Alltså någon tidigare kirurgi på livmodern.
Mm.
Men...
Är det ändå? Då går det upp i ärret helt enkelt.
Ja, det går upp i ärret. Mm. Och då är ju... Presentationen är ju så att kvinnan börjar... Hon har ont under verk, men hon blir aldrig... Hon har ont i verkpaus hela tiden. Ja. Och sen så kanske hon börjar peka på... Ja, men det gör ont här... Och så pekar hon på sitt gamla snitt där.
Mm.
Då drar man, vad säger man? Inte dra på sig öronen, dra åt sig öronen.
Då åker öronen på.
Nej, men det är ju... Det, och sen så finns det också att magen börjar se ut så här som en jordnöt.
Mm. Ja, jag ser det framför mig.
Ja, så.
Det har jag lärt mig.
Ja, men jag tycker att det kan man inte ha som... Om det inte ser ut som jordnöt så är det inte någon ruptur.
Nej.
Så är det inte. Utan det är ju anamnestiskt.
Mm.
Det är jordnöt sign.
Mm.
Ja, okej. Okay. Mm.
En fråga som känns ständigt aktuell, men särskilt sista åren kanske, är ju den här diskussionen med vaginal förlossning versus kejsarsnitt.
Mm.
Och då är ju kejsarsnitt egentligen två olika situationer. Det är ett planerat kejsarsnitt eller ett akut eller urakut som jag har pratat om nu.
Ja.
Och de är ju väldigt olika.
Väldigt klart. Olika situationer.
Ja. Skulle du kunna bara liksom säga lite om man ska jämföra en vaginal förlossning med ett kejsarsnitt planerat? Vad säger forskningen i skillnaden?
I risker typ så, eller risk och vinst?
Jag tycker att man kan inte säga, man kan säga vad som är skillnaden, men man måste tänka så här, vem är kvinnan du har framför dig?
Mm.
Är det här en 23-årig kvinna som har en stor liksom, en önskan om många barn? Och som vi också tror kommer föda många barn.
Mm.
Eller är det en äldre förstföderska som känner sig osäker? Jag tycker man måste lyssna på kvinnan och man måste tänka på vem hon är och hur hennes fertila karriär. För om man vill ha många barn, då är det bäst att föda dem vaginalt.
Mm.
Så det är odiskutabelt tycker jag.
Mm. I er värld, vad är många barn då?
Ja, jag tycker fler än två.
Mm.
För man måste tänka att kejsarsnitt är en stor operation. Man öppnar buken. Den är väldigt snabb, den är väldigt smidig. Men det är ändå stor kirurgi som man utsätter sig för.
Mm.
Sen är det ju så att det är inte så att den vaginala förlossningen på något sätt är komplikationsfri.
Mm.
Och då måste man själv som kvinna bestämma sig för jag ska föda mitt barn så här. Så måste man tänka. Om man då tänker att jag vill välja ett planerat snitt för jag är rädd. Och då är det en kollega till mig, hon ska jämföra som störtlopp och så längdskidåkning.
Mm, mm.
Och snittet, det är störtloppet. Det är inte så många skador, men de skadorna som blir, det är ju faktiskt att man vid nästa graviditet har en ökad risk för ruptur, att livmodern går sönder. Och man har också en ökad risk att framtida graviditeter till exempel sätter sig i ärret och så får man... kanske man måste ta bort sin livmoder, för det är en otroligt, i vissa fall svårbehandlat avbrytande.
Men hur vanligt är det?
Nej, det är ovanligt. Ja. Men i länder till exempel i Latinamerika där man snittar mycket mera, där ser man den typen av komplikationer mycket mer ofta. Mm. Men de förekommer i Sverige också. Mm. Och sen är det ju också med
att fostret fäster i ärrvävnaden.
Ja, graviditeten fäster i ärrvävnaden.
Kallas det då för en extra uterin graviditet fast den sitter ändå i vad blir det för sorts?
Ja, jag skulle mer kalla det för R-graviditet.
Ja. Mm. Okej, okay. Och då måste man ta bort livmodern, är det så?
Nej, man kan börja och prova behandla på olika sätt och med metotrexat och så, men det kan resultera i att man måste ta bort livmodern.
Okay.
Man kan hur som helst inte fullfölja den graviditeten.
Nej, det är en jättefarlig graviditet av kvinnan. Mm. Men man ska tänka, vill jag utsätta mig själv för de riskerna? Och sen är det ju så att om man då tänker längdskidåkningen, att det är den vaginala förlossningen, så får man kanske lite mer förslitningsskador.
Mm.
För det är ju, graviditeten i sig är ju påfrestande för bäckenbotten, men den vaginala förlossningen är en ytterligare påfrestning. Det kan vi inte säga att det inte är så.
Mm.
Och om man till exempel blir förlöst med sugklocka så är det, läggs ju det på också.
Mm.
Mm.
Så man får läsa på. Vi från vården, vi rekommenderar den vaginala förlossningen.
Mm.
Och man måste känna sig bekväm med det förlossningssättet som man har valt. Och de konsekvenserna.
Men det där med, för jag hade diskussionen med min förlossningsläkare inför min tredje förlossning.
Mm.
För att jag var själv inställd på att det skulle bli kejsarsnitt. Varför var jag nu
varför?
Där då? Men gud, vad var det nu då? Ja, just det. Nej, men andra barnet hade fått en sinustrombos i samband med förlossningen.
Mm-hmm.
Eller innan kanske, det vet man inte riktigt. Mm. Men förmodligen hade... Men det gick bra. Så att, så. Men det hade nog inte med själva förlossningssättet att göra. För det var en väldigt smooth förlossning.
Ja.
Hur nu det var jävligt jobbigt. Men det gick ändå bra.
Ja.
Så att det fanns ingen indikation av den anledningen till ett kejsarsnitt. Vilket jag trodde.
Men då han hade väl haft också blödningar som gjorde att ni inte kunde ge antikoagulanser. Ja. Det var väl det som gjorde att du tänkte att...
Ja, just det. Ja, han hade både subdural blödning och sinustrombos.
Ja.
Men så gick det liksom bra. Men då i alla fall så lyfte jag frågan att ska vi inte göra kejsarsnitt?
Mm.
Men det fanns ju ingen indikation för det. Mm. För den sakens skull. Men då började vi prata om just det här med bäckenbottenförslitningar och sådär.
Mm.
Och... då tror jag att jag uttryckte mig lite så här, ja men vad ska man välja så här? Och hon var så här, men det är ingenting som man väljer, utan det är så här, det är typ ja, men jag tror kanske kvinnor ofta tänker att de själva ska välja, ska jag föda vaginalt eller kejsarsnitt? Och det är mera som den läkaren uttryckte sig, att kejsarsnitt, det är liksom ett val utifrån en medicinsk aspekt. Ja. Att det är liksom, det är inte som att man väljer och, för att man hellre vill ha det ena. Nej. Om det inte är extrema fall, att man kanske har extrem förlossningsrädsla. Ja. Liksom. Ja. Men att liksom lätta det lite där beslutet från mina axlar, att det är ingenting som man ska välja. Eller hur ser du på det? Liksom? Mm. Eller är det så att många kvinnor säger, jag vill ha kejsarsnitt, och så får man liksom lite grann välja det själv?
Egentligen så är det inte någonting som man får välja. För det enda man får välja inom vården, det är ju att göra en abort och att sterilisera sig. Det är egentligen det man kan kräva som patient.
Mm. Man har ju sett formuleringen så här, jag har rätt att välja på vilket sätt jag vill föda mitt barn.
Ja.
Har jag sett folk säga.
Att det är så, eller att det bör vara så, eller vadå?
Nej, men att man har sagt att det är så.
Vem har sagt det då? Från vården?
Nej, bara en privatperson som inte vill
men det tror jag
hänga
många,
ut.
Nej, men det tror jag, så tror jag att många känner. Mm. Och jag kan inte säga, det är väldigt olika beslut i olika landsting. Mm. Hur man ska föda, eller hur lätt det är att inom situationstecken få ett elektivt snitt. Men någonstans måste man också, vi från vården rekommenderar ju den vaginala förlossningen. Mm. Vi tror ju på den. Mm.
Ja, och där känner jag ibland som att man hade velat ha så här, för att Och då, du har ju sagt det här med då, om man vill ha fler barn.
Ja.
Och sen så att det är en ökad risk för ruptur.
Ja.
Sen hör man ju om så här allergi, födoämnesallergier och så där, för barnet tas ofta upp.
Ja.
Sen kan man få nervskador vid kejsarsnitt. Eller nej?
Tänker du på mamman eller barnet?
Ja, mamman. Att man liksom får, jag vet inte vilka nerver, det måste ju vara några som förlöper liksom subkutant.
Ja,
eller
alltså man kan, jo, men det kan man ha. Alltså vid sitt snitt, det är efter all liksom kirurgi, så kan man ju få ont och sammanväxningar och så. Mm. Men man måste också respektera vuxna människor som tar egna beslut. Det är så.
Hur tänkte du då?
Nej, men om någon kommer och känner sig absolut förlossningsrädd och den vill verkligen inte.
Mm.
Vem är då jag att säga hur hon ska göra?
Ja.
Jag kan säga vad jag tror till henne, men hon måste bestämma själv.
Mm.
Men det där
är som du säger, så är det ju väldigt olika beroende på vad man har för rädsla och farhågor hur ens förlossning kommer bli.
Ja.
Är man väldigt rädd så kommer det bli svårare att föda vaginalt. Ja. Och då kanske det inte finns något annat sätt att få det bra än ett kejsarsnitt.
Ja,
precis. Och då är det ju det man ska göra, såklart.
Mm. Men man tänker så här, det är ju få läkare som blir så kraftigt ifrågasatta. För om man hade till exempel en cancer, så skulle man ju inte säga till onkologen, nej, jag vill inte ha den behandlingen som du föreslår, jag vill ha en annan.
Mm.
Men i snittet, i diskussioner runt kejsarsnitt, så är det så.
Mm.
Men för att riskerna som man är rädd för vid en vaginal förlossning då, är ju kanske framförallt då bäckenbottenskador. Och man är rädd att spricka, miktionsbesvär, inkontinens. Det är ju väldigt skrämmande saker för de allra flesta att höra.
Ja.
Och när jag tänker på de sakerna, så känns ju de mer konkreta och nära än typ en ruptur av livmodern.
Ja, det förstår jag. Det så tror jag att många kvinnor tänker.
Ja.
Mm. Mm. Men Karin, de här problemen som Ann-Katrin precis nämnde, alltså som kommer utav en bäckenbottenskada, kan de även komma, även om man inte har fått någon skada, men bara av det faktumen att ett bowlingklot har åkt ut. Liksom att man har ju blivit uttöjd i bäckenbotten. Liksom. Fast man kanske inte har rupturerat, men ändå att bara själva uttänningen kan göra att man får de här besvären.
Ja, man kan få besvär utan att ha haft någon större skada. Så är det.
Mm. Men brukar det oftast gå att med sjukgymnastik komma till rätta med det då? Eller?
Ja, om man tittar så här. Vi delar ju in förlossningsskador i grad. Alltså ingenting. Då skulle det vara absolut ingen skada. Grad 1, då är det slemhinnor, eventuellt lite hud. Grad 2, då har man liksom gått igenom slemhinnan och så ner i perinealkroppen. liksom ner mot mellangården. Och sen är det grad 3 och 4 och då har ju slutmuskeln skadats vid grad 3. Alltså då är det ju...
Så pratar vi svinkten.
Ja, svinkten, alltså. Precis. Mm. Och sen vid grad 4 då har jag även gått in liksom i tarmslemhinnan.
Mm.
Och de skadorna är ju ovanliga och de jobbar vi ju väldigt mycket med i våran kliniska vardag med att förebygga. Det pågår till exempel en stor studie nu på flera sjukhus som heter EVA-studien där man ska lägga ett klipp innan man lägger en sugklocka och se om man på det sättet skonar svinktermuskulaturen. Men vad jag skulle säga om det man tittar väldigt mycket på nu, det är de här grad 2 som man kanske inte har gett så mycket kärlek. Att vi både barnmorskor och läkare ska bli mycket duktigare på att sy även dem. Att där finns det också muskulatur som är påverkad. Jag tror med liksom, det är stor skillnad på kvinnors röster idag och för 50 år sedan. För jag blir ganska ledsen när jag träffar en kvinna på mottagningen som kanske de senaste 20 åren har varit tvungen att digitalisera. Det vill säga att man för upp fingrar i slidan för att kunna tömma tarmen på grund av gamla förlossningsskador. Och jag tror ju få kvinnor idag som föder barn accepterar den, utan jag tror att dagens kvinnor är mycket mer liksom aktiva med att söka vård för den här typen av besvär. För nu alla vill kissa bra, alla vill ha bra avföring, alla vill ligga bra. Det är ju det. Det är det man är rädd för att det inte ska fungera efteråt.
Ja, absolut.
Och hur många har sådana besvär? Och vad är skillnaden? Liksom, om man har ett kejsarsnitt, har man inte de här typen av besvär alls då?
Nej, men det kan man ha ändå då på grund av graviditeten. Men vi vet till exempel att kvinnor som är förlösta med kejsarsnitt, de har kommit tillbaka snabbare till sitt samliv och de har också mindre miktionsbesvär. Så är det, men efter när man börjar närma sig klimakteriet, då är den skillnaden alltså utjämnad. Så är det ingen skillnad längre.
Nej.
Utan då är det andra faktorer som har spelat in.
Men
jag kan inte säga exakt, jag kan ingen procentsats på exakt hur många kvinnor som har besvär efter förlossning. Och det beror på också, man kanske har någonting som är ett besvär, men tycker man att det är ett problem? Det är det. Det är väldigt individuellt. Men jag tycker att om man känner sig rädd för att föda vaginalt, för det är det, så kan jag säga att vi från vården, jag skulle ju vara mer rädd för ett kejsarsnitt. Så. Och jag tycker att rädda människor eller oroliga kanske kan tänka på det, att vi som jobbar med det här varje dag ändå föredrar den vaginala förlossningen.
Vi fick en fråga i vårt Instagramflöde om, är det inte så att den ekonomiska aspekten är det som avgör, fast det pratar vi inte om?
Nej, ungefär det är så. Inte det.
Nej.
Nej.
Ska vi avliva den myten
då?
Ja,
jag tycker det. Den är faktiskt inte, det är inte så stor skillnad i pris.
Är det inte det?
Nej. Jag tror att det är...
Det känns som att det är mycket mer resurskrävande att göra ett snitt.
Ja, men tänk dig hur många de gör i den där salen på en dag.
Ja, i och
för sig. Jag är osäker nu. Jag tror att det är så här. Det här kan vara fel. Ska någon hänga mig kanske? Jag tror att ett snitt kostar 100 och en vaginal förlossning kostar 50 000. Det är inte det som är...
Men det är ingenting som du som läkare har i bakhuvudet när du pratar med en kvinna, huruvida hon ska få föda vaginalt eller vid
pengarna.
Nedsnitt?
Nej. Det tycker jag är helt ointressant.
Ja.
Ja. Ja, men för att ibland så kan jag tänka att nu är det ju bra att veta om det inte är så. Men att det är ju ändå så att hela liksom, vårdapparaten har en viss ekonomi och hela tiden görs det ju val efter ekonomiska tillgångar liksom.
Ja.
Inom cancervård, inom alla typer av hjälp. Och man väljer ju, det finns ju en anledning att man liksom, alla patienter får det billigaste just nu, läkemedlet på apoteket och så vidare. Och det är ju en hushållande med resurser. Sen så ska man inte vara, vi inom vården, jag väljer ju inte heller läkemedel efter pris. Jag väljer ju efter vad jag tror ska vara bäst. Men det är ju inte heller, tycker jag, helt tokigt att liksom på en helt liksom stor struktur tänka på pengarna.
Nej, det måste vi göra.
Sen skulle man ju, men i den aspekten måste man också ta in att föda barn är någonting som bara kvinnor gör. Och det påverkar förmodligen synen på förlossningar också i det samhälle som vi lever i. Att man kanske inte Alltså inte så att man skulle välja mera, jag tror helt och hållet på dig Karin, det där med att pengaspekten, men att jag tror att på det stora hela så tror jag kvinnors vård är lite, eller det har man väl sett, att kvinnor får inte lika bra vård som män av olika anledningar. Så att det är liksom inte helt enkelt, men absolut, alltså det är ju begränsade resurser, så man måste ju hushålla med dem man har och liksom på en akutmottagning ta hand om den sjukaste svåra först, så måste man ju också i ett samhälle ta hand om de sjukaste först.
För att när man inte är i vårdapparaten så kan man ju känna att det är så självklart att man vill hjälpa alla.
Ja.
Och så känner man ju i vården också. Men det blir också väldigt påtagligt att man inte kan och att man måste prioritera.
Ja.
Så. Ja. Nej, men bra. Ja.
Men det är kanske bättre att, förmodligen är det bättre att lägga de resurserna på att förbättra förlossningsvården överlag. För det finns ju mycket som kan utvecklas.
Ja, eller hur, Karin? Absolut.
Ja. Absolut. Vad skulle du säga är om du fick liksom poängtera några grejer inom förlossningsvården i Sverige som du skulle önska var bättre?
Ja, men då tror jag att barnmorskor jobbar med bara en mamma i förlossningsarbetet i taget.
Mm.
Den tror jag skulle vara en stor, det som barnmorskorna kallar för one-to-one.
Mm.
Det tror jag skulle förbättra mycket och kanske sänka snittfrekvensen om folk visste att jag har min barnmorska hela tiden. Det tror jag är en stor... den skulle jag säga skulle prioriteras högst.
Och platser.
Ja, platser. Mm. Det finns platser oftast.
Ja. Är det lite överdrivet?
Ja, nej, det är inte överdrivet. Men folk, de tror, i alla fall så här i Stockholm på somrarna, att man skjutsas hejvilt över landet. Men det är inte så det går till, utan det blir ju att... Vi gör till exempel så här på den förlossningen där jag jobbar, att man stänger förlossningsrum under sommaren för att barnmorskor också vill ha semester.
Mm.
Och så drar man ner antal platser. Sen ringer mammorna, för jag menar, de föder ju barn lika mycket i juli och augusti som alla andra månader. Och då tar vi in så att det hela tiden är för många födande gentemot antalet barnmorskor. Så det är det som är problemet.
Mm.
Det är inte så jättemånga som blir hänvisade.
Okej, men personalen på plats är mindre under, i styrka.
Ja, precis.
Just det.
Precis. Mm. Så på sommaren kan man lära sig mycket barnmorskarbete som läkare i Stockholm.
Okej.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi kan nästan lite så här smidigt då gå över på nästa fråga.
Mm.
Dolor.
Mm.
Vad är en dola?
Ja, det vet jag ju nu då. Det är en kvinna som man är som stöd under förlossningen. Och det finns, de har en del utbildning om förlossning. Och jag tror att de kvinnorna känner sig trygg och liksom, ja, mer trygg om hon har med sig henne, så klart hon ska med sig henne.
Mm. Men det är inte en sjuksköterska eller barnmorska, utan det är en trygg person.
Ja, det är en trygg person som kan förlossning.
Mm. Mm.
Utifrån ett icke-medicinskt perspektiv.
Mm. Mm. Hur många doler har du träffat på? Är det något utspritt? Eller?
Nej, jag kan inte säga exakt hur många. Jag tror att det är ganska få som har med sig doler.
Ja. Det intrycket som jag har fått på Instagram, det är att var och varannan kvinna har en dola. Men det är nog inte så vanligt kanske.
Nej, det är ganska ovanligt.
Mm. Okay.
Mm. Och de kan då följa med in på förlossningen? Det blir som en anhörig eller?
Ja, precis.
Mm. Mm. Vad tycker ni om det när en kvinna har med sig en dola?
Nej, jag tycker det är helt okej om hon vill ha det. Varsågod.
Mm. Mm.
Det som hon känner, alltså det som man behöver när man föder, det ska man ta.
Mm.
Och det är ju mera barnmorskan som jobbar inne på rummet som får förhålla sig till den som är dola. Men jag tycker man ska vara ödmjuk inför vad den födande kvinnan har önskat. Mm. Så det, jag skulle aldrig ha en åsikt om det.
Mm. Mm. Det blir ju då lite som du pratar om att någon är på rummet. Även om det inte är barnmorskan så blir det någon annan som är där hela tiden.
Ja, precis.
Mm. Så går vi vidare.
Mm. Mm.
Hemförlossningar.
Ja.
Vad gäller? Vad finns det för rekommendationer? Och när får man inte föda hemma?
Alla får föda hemma.
Okay.
Du kan inte tvinga någon att åka in till förlossningen. Det är om man är gravid så får man föda sitt barn vad man vill.
Mm.
Så är det. Sen är det olika bestämmelser i olika landsting. I Stockholm tror jag att det är... det måste vara fullgånget, frisk, normal graviditet. Då får man hjälp av två barnmorskor i hemmet, finansierat via landstinget.
Okay.
Och så måste man komma in till sjukhuset och skriva på papper att man har förstått de riskerna som vi anser att det är med hemförlossning.
Men man får två barnmorskor i hemmet?
Ja.
Det är ju...
Mm. Men då har man rätt till det liksom?
Ja.
Oj, det var...
Ja, det har man.
Men
så är det inte i alla landsting.
Nej, just det. Men vad tycker, det kan ju kanske inte du svara för, men om jag tänker bara mig in i situationen som barnmorska, att det skulle kunna kännas lite jobbigt att vara hemma hos någon och inte ha tillgång till all den teknik och liksom expertis.
De barnmorskorna som jobbar som hembarnmorskor,
de
har ju valt. Det är ju inte vilka barnmorskor som helst.
Det är inte så här, idag ska du vara i hemmet.
Nej.
Okay.
Nej. Utan det finns ju ett team då som jobbar med det. Och jag tycker ju att alla kvinnor ska gå in till sjukhuset och föda barn. Jag tycker att det borde vara en självklarhet. Och jag tycker att folk väljer att det är en bättre idé att ligga hemma och föda sina barn. Tycker jag är kanske ett misslyckande från vårdens sida. Med allt det vi har att erbjuda.
För om du ska säga lite kort, vad är de stora riskerna?
Nej, men jag tänker att det är blödning efter förlossning. Och sen så du, om vi säger så här, för en frisk omföderska så är det ju väldigt små risker med att föda barn hemma. Så är det. Men du vet inte vem det är du föder fram. Du vet inte om det kommer vara ett sjukt barn.
Nej.
Det allra troligaste är ju att det inte är det om det har varit en helt normal graviditet. Men det är ju fortfarande så att när vi gör det här ultraljudet vid 18-19 veckor, att det missas en del hjärtfel. Mm. Och tänk om det är det barnet.
Mm.
Varför vill man då inte ha en barnläkare nära?
Mm.
Men... kanske det, jag tror att många känner sig kanske förbisedda i vården, de har dåliga erfarenheter av vården och därför väljer man att inte åka in till sjukhus.
Mm.
Det finns liknelser mellan de grupperna som väljer att föda hemma och att ta ett planerat kejsarsnitt.
Mm.
Det är också enda, vad heter det, vad säger man, garanten för att få ha sin barnmorska.
Mm. Ja, just det, och två till och med.
Ja, precis.
Mm.
Precis. Så hemförlossning, det, Det kanske ni kan prata också med en hemförlossningsbarnmorska om. Mm. Vi har haft det i vår podd.
Okej. Vilket avsnitt är det?
Ja, jag vet inte. Det var i början.
Ja, spännande.
Ja, det var jättespännande. Ja. Och det kände man ju direkt med henne att hon får ut barnen.
Mm.
Men jag kan inte säga mer om hemförlossning faktiskt.
Nej. Ja.
Nej, men för min del så känns det väldigt skrämmande tycker jag. Att om man skulle göra det hemma.
Ja.
Det finns ju liksom en stor mediell uppmärksamhet till kvinnor. Eller med all rätt, kvinnor som föder i bilen på vägen till en förlossning som ligger för långt bort och sådär. Och det är ju för att man tycker det är skrämmande och obehagligt att föda utan liksom sjukvården nära. Ja. Och sen så att liksom välja bort att få den hjälpen.
Mm.
Men det finns ju såklart för alla som väljer det en anledning till det. Mm. Men jag tycker att när man har den, om man bor i ett samhälle som har möjlighet att ge stöd från sjukvården så borde man ta den chansen.
Ja, tycker jag också.
Mm. Det var hemförlossningar.
Mm. En lyssnarfråga vi har är, vad är tre viktiga saker att tänka på när man träffar den gravida patienten i andra sammanhang inom vården?
Ja, det finns många saker att tänka på med den gravida kvinnan. Men man kan först tänka på att man har ju faktiskt två personer framför sig. Både mamma och sen så ett barn i magen. Mm. Hon måste säga att hon är höggravid då. Och sen kan man tänka på att hon alltid har en risk för blodpropp, trombos. Om hon är lite tungandad måste man misstänka en lungemboli. Kanske hon har ett ben som är väldigt tjockt och rött. Om man tänker på en propp i benet. Och sen kan man också tänka på att gravida kvinnor har ett påverkat immunförsvar. Så hon har ökad risk för infektioner.
Mm.
Kanske.
Bra.
Mm. Jättebra.
Nästa fråga.
Mm.
För- och nackdelar med ryggbedövning för mamma och barnet. Kan värkarbetet stanna av?
Okej. Okay. Då är det så att 75% av alla som föder sitt första barn, där jag arbetar, får en EDA. Ryggbedövning, det är både EDA och spinal. Men det är EDAn som är vanligast. Och spinalen, den läggs ibland på en omföderska som kommer in som är väldigt smärtpåverkad. Man vill ha ett snabbt tillslag. Och man tror att man har den förlöst inom 2 timmar. Och då kan man ju säga så här. Du kan inte lägga en EDA eller en ryggbedövning på någon som har en infektion. Eller som är blödningsbenägen. Eller har trombosrisk, som vi fått lära oss här idag. Tidigare. Visste faktiskt inte jag.
Nej.
Jag
kanske man blir lurad.
Alltså men här får man lära.
Men jag har ju stått på InnoHep. Så att jag har väl också varit blödningsbenägen egentligen.
Okej, det förklarar lite grann. Och vad man kan säga, fördelen är ju då. Om man har till exempel en mamma som är väldigt smärtpåmärkad. Hon blir rädd, låser sig. Och sen får hon sin EDA och kan slappna av. Och då kan känna sig lugn och kan föda sitt barn.
Mm.
Sen är det ju så att när man lägger EDAn, då kan det bli så att barnets hjärtljud blir påverkade. Och ibland, det är för att bli ett sånt blodtrycksfall, blir det irreversibelt. Så vid ytterst få tillfällen så leder det till ett akutsnitt. Jätteovanligt. Det kan vara en tillfällig nedgång i barnets hjärtljud som kommer återhämta sig snabbt. Sen är det ju så att man blir lite värksvag av EDA. Det är så, men det har inte en så stor påverkan på andelen snitt. Men däremot så förlänger det förlossningen något.
Mm. Mm.
Och det är, den som behöver en EDA ska ha en EDA. Det är ju den smärtlindringsmetoden som har högst evidens.
Mm. Perfekt.
Mm. Mm. Hur många procent har du av alla?
Förstföderskor 75%.
Oj, det är
Det är jättemånga.
Ja.
Mm. Det kan säkert se olika ut över Sverige. Mm. Men på ett annat ser det ut så.
Mm. Det känns ju rimligt ändå eftersom det ofta tar så pass mycket längre tid första gången.
Ja.
Nu har vi nog ingen fråga om smärtlindring i övrigt. Men det är ju ganska intressant. Ska vi stanna upp lite vid smärtlindring?
Det kan vi göra. Jag har ju precis lyssnat på en timmes avsnitt av smärtlindring. Så att jag vet att Karin kan mycket om det här.
Crash course i smärtlindring.
Ja, okej. Okay. Herregud.
Jag har precis berättat att jag älskar Ultiva.
Ja, så nu kommer den får du berätta om. Jag har knappt hört om den.
Nej, det är en ultrarapid morfin liksom, derivat bla, 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 som man får i patientstyrd pump.
Ja.
Så man trycker på en knapp och sen bara la 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 la.
Och så har du en infart då.
Ja. Jag försökte trycka på den här knappen väldigt ofta, men efter några tryck så kommer det liksom inget mer. Utan då måste man vänta i 2 minuter. Sen kan man bara trycka igen.
Jag tror det där inte hade varit så där jättetoppen på en förstföderska faktiskt. Nej.
Varför då?
Jag tror att du vet, när du föder ett tredje barn, du gör det tredje gången, du kan det.
Mm.
Jag tänker om man tog väldigt mycket morfin och drogat, då har man inte kvinnan med sig.
Nej.
Men på barn 3 är det helt okej.
De sa det liksom att det här är ju ganska nytt. Ja. Men det var olika hur kvinnor har svarat på det. En del blir liksom ofokuserade och lite groggy.
Ja.
Men en del blir inte det liksom. Mm. Och för mig funkar det jättebra liksom. Men det kan bli så att man absolut blir lite hejsan.
Ja. Men om jag då ska tänka som en barnmorska med smärtlindring. Då är det ju först om när du är hemma. Du kan ta Alvedon. Ligga i badet. Värme. Man kan ha tens. Det kan man ju ha även i hemmet.
Mm.
Man kommer in till förlossningen. Då kan man ju fortsätta jobba med värme och kyla. Var i duschen. Det finns bad på väldigt många förlossningar också. Man jobbar med andetaget.
Mm.
Man accepterar sin smärta. Man kan. Man tar en ryggbedövning. Man kan få massage av sin partner. Beröring. Man kan få sterila kvaddlar.
Det gör så sjukt ont.
Ja, just det. Och det är ju meningen. Att det ska.
Mm.
Och sen liksom, känns det bättre efteråt.
Mm.
Sen finns det ju också att man kan lägga en bedövning, lokalbedövning i livmodertappen under tiden den öppnar sig.
Mm.
Och sen kan man också lägga en bäckenbottenbedövning. Det är väldigt vanligt inför en sugklocka. Det gör man i princip alltid inför sugklocka.
Mm. Mm. Sa vi lustgas?
Vi sa inte lustgas.
Det var så självklart.
Lustgas. Och lustgas finns.
Mm. Denna underbara uppfinning.
Ja. Och akupunktur sa vi.
Akupunktur och det finns ju även som heter akupressur. Det här, de här kan inte, jag kan inte säga inte akupunktur.
Mm. Nej, men det är att vi säger det, tänker jag.
Mm. Jättebra.
Man kan ju få bäckenbottenblockad även efteråt när man ska sys. Ja. Och då kan man få så här kylspray och grejer också.
Ja, sylokinspray.
Ja. Yes. Det var lite olika smärtstillande metoder.
Jajamän.
Missionsbesvär efter förlossning. Vad är det för besvär man brukar ha då?
Ja, till exempel om man har haft en EDA. Och sen efter förlossningen då. Då kan det ju hända att man får urinretention.
Mm.
Att man inte riktigt känner.
Mm.
Så det kan ju vara ett akut besvär. Och man kan också ha svårt, om man tänker sig att barnets huvud har ju stått liksom mellan benen och tryckt på alla nerver och mot blåsa och allting. Att man inte riktigt känner kontakten.
Mm.
Det där är ju ofta övergående. Och om man har det direkt efteråt, man ska inte bli så rädd för att det kommer tillbaka.
Mm.
Sen är det ju för några få som ju faktiskt får skador. Men det är faktiskt ovanligt.
Mm. Är det vanligaste annars, jag tänker just bäckenbotten, det är egentligen inte urinfunktionen i sig, men att man får problem med läckage och sådär efter förloppet.
Mm, ja, jag kan ju säga så här, om du föder 4 barn och så kan du hoppa studsmatta, då det är ovanligt.
Ja.
Mm. Det, så är det. Alltså hoppa studsmatta utan att kissa på sig.
Ja, så det är vanligt att man kissar på sig när man belastar kroppen mer?
Om man har fött många barn.
Mm. Är det också framförallt vaginal förlossning då, eller är det?
Det är framförallt vaginal förlossning.
Mm. Mm.
Vet du, det här är ju, fysioterapeuter är ju experter på liksom bäckenbottenövningar och så vidare. Mm. Men vad är din erfarenhet? Hur mycket kan man liksom förbättra med bäckenbottenträning?
Själv?
Ja.
Nej, man kan förbättra jättemycket själv.
Mm.
Men man kanske behöver lite tips initialt.
Mm.
Från någon professionell. Och sen som man kan göra ett jättestort jobb själv.
Mm.
Och det ska man se som en möjlighet, inte som en liksom belastning.
Mm.
Mm.
Att om jag känner mig svag i min bäckenbotten, jag menar det är ju en muskel. Mm. Så vilken muskel som helst.
Mm. Mm.
Och det går att träna upp.
Mm.
Eller muskler, muskelplatta.
Mm.
Så det tycker jag, om man känner sig lite svag efter en förlossning, man ska direkt söka hjälp. Man går ju på en kontroll efter 68 veckor och där, då ska det kännas bra.
Mm.
Liksom då ska man man ska känna sig toppen.
Hur menar du då, Karin, att det ska kännas ungefär som du gjorde innan man fick barn?
det kanske inte känns precis som innan man fick barn. För att ofta så helar man ju kanske vid 68 veckor och det påverkar slemhinnorna. Kanske känner sig lite mer liksom skör eller lite torr i sina slemhinnor. Och det kan göra att man kanske inte direkt efter 6-8 veckor vill återuppta sitt samliv.
Mm.
Men det gör många och det ska kännas bra då. Har man ont, upplever att man kissar på sig eller har några avföringsproblem efter 6-8 veckor, då är det dags att söka hjälp.
Mm.
Och säga nu, det här känns inte bra.
Det är så också pass snart efter förlossningen.
Ja,
då.
Det tycker jag.
Alltså, jag tror många väntar längre.
Ja, och det finns inte riktigt någon anledning att vänta längre. Man kanske inte direkt kan göra en åtgärd. Men då är man ändå liksom med i systemet, eller vad man ska säga. Jag tycker man ska säga till.
Mm.
Är det någonting? Ja, då kan man ju känna i bäcken. Ja, men du kan inte alls knipa. Men då är det mycket bättre att direkt få hjälp av en sjukgymnast och liksom återaktivera nervbanor och lära känna sin muskulatur och få hjälp.
Mm.
Men det här som du sa, att om man har fått 4 barn och kan hoppa studsmatta, då ska man vara glad.
Ja,
det är ju inte som innan.
Nej, det är inte som innan.
Nej, så det, man ska ändå ha lägre förväntningar när det gäller sådana påfrestningar.
Ja, jag tror att få vaginalförlösta kvinnor som har fått ett par barn, jag tycker det är härligt att hoppa studsmatta.
Mm.
Jag hoppar inte studsmatta.
Nej,
men jag hoppar inte sådana här jumping jacks heller. Det gillar jag inte.
Mm. Nej. Alltså, men det är ju liksom en gradvis, vad ska man säga. Det finns ju dels att vara helt frisk, inte frisk, men att ha samma funktion i att liksom hålla tätt och i att ha liksom muskulaturen i bäckenbotten. När man inte har fått barn alls. Och sen finns det ju i andra änden att man har jättemycket besvär. Att man inte kan hålla miktion eller avföring. Och man har inga muskler överhuvudtaget. Men det är liksom en gradering i det där.
Ja.
Vad kan man då förvänta sig? Vad liksom, när ska man, vad ska vara så här normalt efter att ha fött sig 2-3 barn?
Ja.
Och vad är, ja men det där är inte riktigt bra.
Jag tycker man inte ska känna sig förhindrad i sitt vardagsliv.
Ja.
Inte ha smärtor. Vi vet ju till exempel att folk som har ett bra samliv och ligger bra innan förlossning ligger också bra efter förlossning. Mm. Så det är ju och har man det dåligt innan, då kommer man inte, kommer man få det ännu sämre efteråt.
Och dåligt menar du med smärtor, sa du? Eller?
Ja, precis. Ja. Eller att man inte har ett väl fungerande sexliv överhuvudtaget, så är ju inte det så att en förlossning på något vis förbättrar det. men
det är ingen quick fix.
Nej, det är
inte.
Men
jävlar, blir åka av.
Sen blir åka av. Nej, men faktiskt. Du, nu ska jag säga en sak. Det kan bli så.
Ja.
Det finns faktiskt kvinnor som har det så jättesvår vaginit och liksom smärttillstånd.
Okay.
De kan vara enormt bli hjälpt av en vaginal förlossning.
Okej. Okay.
Jag vet inte varför, men det är så.
Mm. 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 Okay. Mm.
Om man känner tyngdkänsla och sådär.
Mm. Tycker jag att man kan gå till en gynekolog och söka hjälp och se hur det ser ut där med den främre väggen.
Mm.
Den hänger väldigt mycket. Man kan ju också få, det finns ju som olika typer av framfall, men om utrus hänger ner väldigt mycket, då ja. Man ska se hur det ser ut.
Det finns ju operativa åtgärder. Är det någonting du kan se liksom bara utan att ens stoppa in ett spekulum? Bara genom att liksom inspektera?
Ja, alltså det finns ju så att man är ett hostprovokationstest. Alltså att man ökar buktrycket. Och där kan man ju se då på kurvaturen på urinröret, på uretra.
Mm.
Om den liksom presenterar sig väldigt mycket, då är det en tecken på svaghet.
Om man har problem med urinläckage, vad erbjuder ni den kvinnan?
Då kan man ju göra en nativitetsoperation. Och då får man ett litet band som knickar urinröret.
Mm.
Som gör att man inte har då urinläckage på samma sätt. För det finns ju två sorters inkontinens. Det ena är ju den här trängningsinkontinens. Folk som springer och kissar hela tiden och kan ibland tömma väldigt stora mängder också.
Mm.
Och sen så finns det den här stressinkontinens som är relaterad till ökat buktryck. Och det är den man ofta får efter flera vaginala förlossningar.
Mm.
Och av livet.
Ja, vi har fått in en lyssnarfråga här på mejlen. En kvinna som undrar när hon kan börja springa igen efter att ha fött 3 barn.
Mm. Jag tycker att man kan börja springa kanske efter ett halvår.
Mm.
Tidigare om det känns bra.
Definiera känns bra.
Ja, att det känns härligt när man är ute och springer.
Mm.
Att man får en god känsla. Om man känner att jag måste bara springa i buskarna hela tiden och kissa, då är det för tidigt.
Ja.
Mm. Då är det bättre att liksom backa tillbaka in på gymmet, träna bäckenbotten, träna mage och rygg.
Menar du 6 månader av bäckenbottenträning tidigast? Inte 6 månader efter förlossning, man har legat och slappat, inte gjort bäckenbotten. Man ligger inte och slappar när man har barn. Men för att det här med 6 månader, det har jag tolkat som förutsatt att man har kört ordentlig bäckenbottenträning under tiden.
Mm, jag kan inte svara exakt på frågan.
Nej.
Man måste gå på sin egen känsla där, vad som känns bra. Känns det inte bra ska man inte göra det.
Mm.
Jag tycker också att man ska vara snäll mot sig själv som småbarnsmamma.
Mm.
Om det inte känns bra är det fel.
Mm.
Så då måste man göra någon annan åtgärd för att komma dit.
Mm.
Så.
Finns det någon samband mellan hur tätt man har fått barn och hur mycket besvär man har?
Ja, om man tänker sig att kroppen aldrig får återhämta sig in emellan graviditeterna. Men sen ska man också tänka på att graviditet och förlossning, får man barn snabbt och tätt så har man ju också en väldigt frisk kropp. Om man är väldigt sjuk så blir man ju inte gravid.
Mm.
Eller har man i alla fall svårare att bli gravid. Så det är ju också ett friskhetstecken.
Just det.
Mm.
Men det är klart att det är tuffare att föda barn tätt.
Mm. Mm.
Ja, det var alla frågor vi hade. Mm. Kul med en frågelåda.
Ja, det
kul
var spännande koncept. Och bra frågor.
Jättekul. Du skötte det otroligt bra, Karin.
Oh, tack.
Det är så här skarpa skott bara. Ingen förberedelse. Ja, men du är grym.
Tack
så jättemycket för att du kom.
Mm.
Tack.
Och till er lyssnare, om ni älskar det här eller bara vill ge oss lite feedback så är det bara att kontakta oss som vanligt på Instagram, Facebook eller mejla oss på hej@atalakarna.se. Mm. Så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.